Är media vänstervinklat? Detta var frågan på allas läppar efter att en norsk undersökning i veckan visade på en betydande partipolitisk slagsida bland svenska journalister. Meningen om detta går dock isär, lika mycket som den svenska politiska diskursen. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Enligt en norsk medieundersökning sympatiserar 70,7% av de svenska journalisterna med antingen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Påverkar detta mediernas budskap? Om det gör det, hur? Och vad riskerar i så fall konsekvenserna att bli? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag uppbär inget mediestöd och skulle inte ta emot det även om jag erbjöds det. Enda anledningen till att jag kan fortsätta göra aktuella videokrönikor varenda vecka är på grund av er som stöttar mig ekonomiskt via något av betalningssätten här ute till vänster. Ett stort tack till er som gör denna kanal möjlig. Är du ny här blir jag glad om du prenumererar på min kanal någonstans här nedanför. Se även till att klicka i den där eländiga klockikonen och prenumerera på mitt veckobrev så du får notiser när jag publicerar nya filmer. Vilket jag gör med kompromisslös disciplin, varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om ethos, logos och pathos. Häng med!
It must be nice to always believe you know better. To always think you're the smartest person in the room.
Det måste kännas bra att alltid veta bäst och att alltid tro att du är smartast i rummet. Så läxar den gamle journalisträven Paul Moore upp det unga stjärnskottet Jane Craig i journalistdramat Broadcast News från 1987. En av de saker som Broadcast News lyckades förutspå var mediernas övergång från hårda nyheter av den typ nyhetsankaret Walter Cronkite.
President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Alltså Amerikas svar på Bengt Öster en gång levererade till den glättigare form av storytelling som vi idag kallar infotainment.
Jag tror att vi har en oerhörd tur som har en old school socialdemokratisk premiärminister.
En annan sak som filmen korrekt skildrar är att det inte finns några entydigt enkla svar rörande mediernas utveckling. För nyhetsvärdering, paketering och leverans kan göras på många olika sätt. Men en sak är säker. Alla människor ser världen genom sina egna glasögon. Även journalister med objektivitetsanspråk. Konfirmeringsbias är en typ av kognitiv fördomsfullhet och en mänsklig tendens att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar. Konfirmeringsbiasen uttrycker benägenheten att tolka information på ett sätt som bekräftar den verklighetsuppfattning en person redan håller sig med och beskrevs redan 1960 av den brittiske psykologiforskaren Peter Cathcart Wasson. All ny information om världen filtreras genom den modell av tillvaron som individen själv har konstruerat, vilket leder till att information som stöttar denna världsbild tenderar att övervärderas, medan information som motsäger den tenderar att nedvärderas eller helt avfärdas. När de norska mediedagarna nyligen publicerade en undersökning som visade att över 70% av de svenska journalisterna sympatiserade med antingen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, förstärkte detta därför högerns konfirmationsbias, eftersom man redan uppfattar medierapporteringen som dominerad av vänsterperspektiv. Samtidigt leder detta till att vänstern avfärdar denna information eftersom man uppfattar att medierna gör ett bra och viktigt jobb redan som det är. Faktum är att undersökningen Kampen om mediebilden från 2019 visade att den svenska partibevakningen snarare hade viss slagsida åt höger håll än åt vänster. Båda dessa perspektiv kan vara sanna samtidigt. Det är fullt möjligt att en journalistkår med stark subjektiv slagsida åt vänster ändå bedriver partipolitisk rapportering som väger över åt höger. Men denna premiss är ytlig. När brittiska BBC År 2007 genomförde en oberoende granskning av sina public service-företag fann man också att det förelåg en slagsida åt vänster. Men inte i fråga om den partipolitiska bevakningen, utan i valet av frågeställningar, utgångspunkter och i valet av vinklar. Någon motsvarande granskning har aldrig gjorts inom svensk public service. Och det finns inte heller någon instans som utvärderar huruvida man är övergripande, partisk eller opartisk i sina val och vinklar och frågeställningar. Somliga vill göra gällande att detta är granskningsnämndens uppdrag, men detta stämmer inte. För granskningsnämnden granskar endast enskilda fall utan att göra några självständiga och övergripande studier. Och de svenska mediernas ideologiska slagsida uttrycks inte heller genom partibevakningen eller i enskilda partiska inslag, utan genom den övergripande verklighetsbeskrivningen. Här är ett exempel från Radio P4 i Skaraborg.
Ta tåget till Göteborg eller bussen till Jo, gratis. Det var verkligheten för skolungdomar förra sommaren, men i år finns inget statligt bidrag till sommarlovskortet efter att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag röstats igenom.
Denna skildring är inte felaktig, men dess utgångspunkt är tydligt politiskt färgad. Uppfattningen att olika saker kan vara gratis är en vanlig vanföreställning inom den ekonomiskt mindre informerade vänstern. Inramningen och framställningen gör gällande att politiker har möjlighet att dela ut resekort gratis till ungdomar, men att de missunnsamma borgerliga partierna inte velat göra detta. En mer neutral framställning hade exempelvis istället kunnat förklara att resekorten inte subventionerades detta år på grund av att man valt att prioritera annan verksamhet. Här är ett annat, mer subtilt exempel från Sveriges Radio.
EUs medlemsländer luras på drygt 500 miljarder kronor varje år i gränsöverskridande momsbedrägerier. Det är skattepengar som skulle kunnat gå till skolor, sjukvård och infrastruktur.
Här väljer journalisten att presentera skattesmitningarna som en stöld från den offentliga sektorn, snarare än att förklara att det är medborgarna själva som drabbas, för den skatt som uteblir måste ju täckas upp av alla andra. Just synen på pengar, beskattning och det offentligas roll skildras återkommande som en kamp mellan gott och ont. Godheten tenderar att, medvetet eller omedvetet, representeras av den stora redistributiva staten, medan individualism och skattesänkningar skildras som småsint egoism, vilken hotar att nedmontera det demokratiska samhället självt.
It's mine. It's all mine.
De långsiktiga konsekvenserna av denna homogena konfirmeringsbias och verklighetsbeskrivning har dock allvarliga polariserande konsekvenser. En grupp individer som präglas av allt för hög värdegemenskap tenderar att utveckla ett obalanserat förhållande till omvärlden utan att själva vara medvetna om detta. Exempel på denna partiska hemmablindhet går att finna inom allt från idrott till kulturuttryck och religion. Grupptänkande och hemmablindhet är väldokumenterade fenomen inom psykologin och drabbar oundvikligen alla typer av mänskliga sammanslutningar. Men i kombination med en kollektivistisk ideologi och individer som är socialt och ekonomiskt i beroendeställning kan konsekvenserna bli direkt katastrofala. Kulturredaktör Johannes Klenell på tidningen Arbetet uttrycker ett för vänstern helt begripligt missnöje med kritiken om mediernas ideologiska slagsida och anför att det inte är något konstigt att samhällsgranskare har ett högt patos. Patos ska i detta sammanhang förstås som emotionellt engagemang för det goda samhället, vilket inom den journalistiska åsiktshegemonin likställs med den stora omfördelande socialstat som till exempel kan dela ut gratis resekort. Man är från detta perspektiv generellt oförmögen att tolka den traditionella högerns samhällsvision där frihetsvärden och individualism prioriteras över solidaritet och kollektivism som patos överhuvudtaget, utan detta förväxlas istället med oempatisk egoism. När man så hamnat i en situation där mediebranschens ideologiska gemenskap likställt godheten med den stora omfördelande staten, kräver uttrycket av det patos Klenell talar om att man även försvarar just dessa ideal, medvetet eller omedvetet. I paritet med att just detta patos gradvis förlorade relevans för den övriga befolkningen, varav 70,7% inte röstar på vänsterpartierna, tolkades detta som en attack på godheten själv. Som konsekvens mobiliserade man en outtalad form av ideologiskt försvar, där det folk man uppfattade som manipulerat av illvilliga krafter med journalisternas hjälp skulle kunna lotsas tillbaka till rätt moraliska slutsatser. Det är ur detta perspektiv man bör förstå den allt märkligare medierapporteringen som präglade exempelvis migrationsfrågan åren runt 2014-2016, där försvaret för migrationsidealet till slut tilläts trumfa all verklighetsanknytning. Denna hybrisanstrukna ambition utvecklade sig till att bli en av de historiskt största katastroferna för de svenska mediernas trovärdighet. För istället för att acceptera mediernas allt mer aparta bild av verkligheten slutade många, på god grund, istället att lita på medierna. Som kulturredaktör Ola Wong på mediehuset Kvartal nyligen uttryckte det i sitt sommarprat i Radio P1.
För mig framstod det som mer och mer uppenbart att det offentliga Sverige hade själva skapat processen som sliter sönder samhället. Politiker och stora delar media har i sin rädsla för att bli anklagade för att gynna fel krafter i åratal skrivit folk på näsan att det de uppfattar som verkliga problem inte är det, eller att de är rasister för att de tycker så.
Just detta journalistiska patos genomsyrar nu skildringen av nästan alla moraliskt känsliga frågor, där man först piskar upp ett enormt och bitvis verklighetsfrånvänt försvar för de ideal som uppfattas hotade. För att ett par år senare be om ursäkt och erkänna att man låtit sig svepas med i aktivismen. Denna tendens går att identifiera i allt från MeToo-rörelsen till gestaltningen av Greta Thunberg och för den delen Black Lives Matter. Även Wong finner roten till denna hybris i just det patos Klenell beskriver.
Jag tror jag också vågar påstå att det i journalistkåren finns en uppfattning om att uppgiften är att driva på i progressiv, aktivistisk riktning. För någonstans finns en konservativ, kallhjärtad, djup stat som trycker på åt andra hållet.
Men varför fortsätter denna impopulära aktivism att prägla de svenska medierna? En av förklaringarna till den svenska journalistikens fortsatta förfall är att branschen i sin nuvarande form inte längre är lönsam. Allt fler människor slåss om allt färre jobb, resurserna krymper och läsarna blir färre, och annonsintäkterna har till stor del tagits över av nätjättar som Facebook och Google. Denna beskrivning passar de patosdrivna journalisterna, eftersom man då kan utmåla sig själv som offer för en odemokratisk rovkapitalism som måste bekämpas. För den som har den stora omfördelande staten som moraliskt ideal är det naturligtvis lätt att motivera de ständigt växande medie- och distributionsstöden som ett demokratiskt nödvändigt försvar för den samhällsengagerade journalistik man själv företräder. Men detta är inte hela sanningen. För en lika stor bidragande faktor är att just det patos man hela tiden försvarar av allt fler upplevs som irrelevant och förljuget. Enligt forskningsinstitutet SOM har som konsekvens exempelvis förtroendet för public service bland högersympatisörer fallit med 19% under den senaste undersökningsperioden. Det finns hos den patosdrivna journalistiken en stark önskan att bekämpa denna förtroendemässiga kräftgång med exakt samma metoder som man tillämpade i migrationsfrågan och ännu tillämpar i nästan alla moraliskt känsliga frågor över hela debattspektrat. De som förlorat förtroendet beskrivs som lättmanipulerade fårskallar, vilka journalistiken nu måste lotsa tillbaka till rätt moraliska slutsatser. Man inser inte att det är just denna fostrande ambition som är själva roten till förtroendekrisen. För exakt ingen konsumerar media för att bli moraliskt förbättrad av journalister. Det är demokratiskt angeläget att denna låsning bryts, så att en frodig och vildvuxen samhällsdebatt kan bedrivas utan de bidragscementerade mediala kommandohöjderna som bromsklossar. Jag har i denna video illustrerat hur den patosdrivna journalismen med bidragsstöd institutionaliserat en homogen och ideologiskt vinklad verklighetsbeskrivning, och hur denna verklighetsbeskrivning alienerar en allt större del av sin publik. För oavsett hur mycket samhällspatos den samlade svenska journalismen än må ha, blir all kommunikation till pannkaka och förtroendeförlust om retorikens andra två poler ignoreras. Ethos och logos. Patos representerar den känslomässiga argumentationen och bygger på att predika det emotionella budskapet. I den journalistiska kontext som jag just beskrivit handlar detta alltså om den stora välvilliga statens solidaritet och jämlikhet. Logos-argumentet representerar förnuft och logik. En logos-driven retorik präglas av rationalitet, pragmatism och konkret nytta. Logos fordrar mätbarhet, dataunderlag och vetenskaplighet. Ethos-argumentet gäller avsändarens egen trovärdighet. Är du som talare värd att lyssna på? Ytterst vilar all argumentation på talarens ethos, det vill säga den personliga auktoriteten. Svensk journalistik präglas av ett patosöverskott och ett underskott på logos och ethos. När Dagens Nyheter exempelvis framställde Sandviken-rapporten som att man tjänade en halv miljard på migrationen, och SVT talade om kompetensregn, var detta en form av förfalskad logos-argumentation. När man lät påskina att skogsbränderna år 2018 var en akut konsekvens av klimatförändringar, var detta en form av förfalskad logos-argumentation. När man etablerar absurdistiska språkliga begrepp som att grupperingar bråkar med grupperingar, att bilar börjar brinna och att stök ibland leder till stickskador, då gör man sig skyldig till en form av förvanskad logos-argumentation. Allt detta skjuter avsändarens ethos i sank. Oaktat hur mycket patos du än må ha, faller din trovärdighet när du blir påkommen med att uppsåtligen förvanska information på ideologisk grund. I en värld som präglas av digital globalisering, där människor kan välja bland all världens medier, blir frågan om ethos allt mer central. Vem är du? Och varför ska jag lyssna på just dig? Och det räcker inte att besvara denna frågan med att du är en bidragsfinansierad ledarskribent på en medelstor svensk tidning. För oavsett om du har 70,7% samhällspatos, överlever inte ditt ethos utan ett rakryggat och konsekvensneutralt logos. Tycker du att bidragen till den svenska mediebranschen bör strypas för att möjliggöra djupgående förnyelsearbete? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna exempel på när svenska medier offrar logos för patos skull? Dela i så fall gärna med dig i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson, och i egenskap av att vara finansierad av civilsamhället har jag ett större ethos än en person som är bidragsfinansierad. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.